Helsingfors hade 28 fall och Tammerfors 20. Statsminister Sanna Marin tänker inte använda den omtalade måltidsförmånen framöver, även om det skulle visa sig att allt har gått rätt till skattemässigt. Marin sa i morse att statsrådets kansli tillsammans med skatteförvaltningen utreder om allt har gått rätt till när förmånen har betalats ut. Det handlar om frukostingredienser och måltider för genomsnitt nästan 850 euro per månad som har levererats till statsministerns tjänstebostad Villa Bjällbo. Nu utbildning. I den andra gemensamma ansökan till högskolor den här våren har nästan 22 000 personer fått en studieplats på basis av sitt betyg. 84% av dem sökte om sin första högskoleplats. Nästan 12 000 fick en studieplats vid ett universitet och nästan 10 000 vid en högskola. I den betygsbaserade antagningen till universitet kan man antas med studentexamensvitsord och till yrkeshögskolor med antingen studentexamensvitsord eller vitsorden från en yrkesinriktad grundexamen. Så kan jag ännu berätta att Finland nu klockan 12.15 möter Kanada i sin sista gruppspelsmatch i ishockey-VM i Riga. Finland är redan klart för kvartsfinal och behöver inte vinna för att gå vidare, medan Kanada måste ta en seger för att få spela kvartsfinal. Du kan följa med matchen via Yle Sportens liveblogg på svenska.yle.fi. Och i slaget efter 12 ska det handla om resande. EU lovar att ett europeiskt vaccinpass ska finnas tillgängligt redan i sommar, men vad betyder det här i klartext? Hur gör familjer där en av föräldrarna har hunnit få två vaccinsprutor, men den andra bara en och barnen är ovaccinerade? Var och hur många gånger måste man testa sig? I slaget efter 12 diskuterar hälsosäkerhetschef Mika Salminen från THL och Rickard Nordgren, Hufvudstadsbladets korrespondent i Stockholm. Det är Bettina Sågbom som leder ordet.
Välkomna till slaget efter 12 den här tisdagen den 1 juni. Det är nu som vädret vänder och det blir sommar där ute, åtminstone enligt kalendern. Och då sitter jag och många andra här och funderar på att vågar man resa i sommar? Och om man reser i sommar, hurdana risker tar man då? Så där rent byråkratiskt sett också, att man har alla papper i ordning. Med mig har jag idag Rickard Nordgren som är HBLs korrespondent eller KSFs medias korrespondent i Stockholm. Välkommen med, Rico.
Tack så mycket.
Och här i studion i Helsingfors sitter hälsosäkerhetschef Mika Salminen från THL. Välkommen.
Tack, tack.
Jag tänkte börja med dig, Rico. Du skrev en kolumn i det där alldeles för några dagar sedan i Hufvudstadsbladet skrev du om resepusslet. Att det handlar om vilka dokument som krävs. Nu ska jag fråga dig att hur länge är det för dig själv sedan du senast till exempel besökte Finland?
Oj, det är nog en tid sedan. Det var förra sommaren. Det är snart ett år sedan som jag gjorde det. Men som en sån här pikant detalj så kan jag berätta att när jag flyttade hit så dagen efter att jag gjorde det så stängde Finland gränserna och då såg jag inte min familj på nästan 4 månader eftersom jag skulle hamna i karantän, lång karantän i Finland och det skulle varken jag eller min arbetsgivare ha tyckt så där väldigt mycket om.
Och hur tänker du nu beträffande resande? Du har skrivit den här kolumnen om hur krångligt det kan vara. Men om du kort lite berättar din familjsituation.
Jag är alltså så pass gammal att jag har fått min första spruta. Jag har antikroppar eftersom jag var sjuk i december, januari. Och det här, jag väntar de facto på min andra spruta. Min fru var också sjuk, men hon har fått sin första spruta. Så har vi en 14-åring som inte ännu Det finns inte ännu ett beslut om han överhuvudtaget ska vaccineras, men vi hoppas ju att han ska. Och vi ska alltså då åka till Helsingfors. Och då börjar jag liksom, jag har skrivit om det här tidigare, då börjar jag utreda att hur, vad är det som krävs för att vi ska komma in och det här. Framförallt det att eftersom jag bara ska jobba några dagar i Helsingfors, att jag inte sen sitter i karantän plötsligt. För det här är ju det som är det egentligen, de här dokumenten är ett problem, eller testandet och bevisande att du har testats på rätt sätt är ett problem, men sen är det ju det också att alla länder nu och sen när EUs det här vaccinintyg träder i kraft så har rätt att fatta beslut om egna karantänsregler. Och det gör ju det att det här liksom, det att reda ut hur man ska resa från ett EU-land till ett annat är ju en djungel.
Mm. Ja, det där, Mika Salminen är säkert rätt person att svara på de här frågorna. Är det en sån här djungel eller är det liksom klara besked?
Ni har nog rätt att för tillfället är det ju en djungel. Att varje land har gjort lite sina egna beslut och satt i stånd olika sorters regler. Och hela poängen med EU-kommissionens förslag är ju det att man ska få någon slags bot på det här och få liknande regler då till alla länder, åtminstone liknande. Likadana så som sagt, som det kom fram, så står det ju faktiskt då i de här rekommendationerna, för det är frågan om rekommendationer då av kommissionen. Det här är ju inte bindande lagstiftning.
Mm.
Att medlemsländerna kan göra sen liksom tilläggsåtgärder ifall de så tycker att behövs. Och ta då i betraktande då sin egen situation jämfört med andra länder. Och det betyder att saken kommer inte att vara helt solklar ännu den här sommaren. Det tror jag inte.
Så det kommer att vara roddigt?
Det kommer tyvärr att vara roddigt en tid framåt fortfarande. Vi måste liksom minnas det att eftersom vaccinationsprogrammet är fortfarande så att säga halvfärdigt.
Mm.
Vi har ju inte vaccinerat alla. Så är inte situationen liksom över utan vi befinner oss för tillfället lite sån här besvärlig övergångssituation var det går hela tiden bättre och mot bättre, men att riskerna är inte helt över ännu. Och för att det ska ske så måste vi nog vänta till hösten. Det betyder ju inte att allting är som förr, men att vi hamnar och liksom står ut med lite sån här oklarhet fortfarande tyvärr.
No, vad ska Riku och hans familj, hur borde de liksom tänka på det här
göra? När de åker till Finland så eftersom de har varit sjuka, de har fått ett vaccin så i princip så det där... Så enligt det förslag som regeringen nu har liksom under utveckling som ska ges till riksdagen och sen bestämmer riksdagen vad de bestämmer, det vet vi ju inte. Men i det förslaget så kommer det att vara så att om du har då, fått full vaccinering eller då det här är vårt det här, liksom förslag sen till en modifiering till det här, om du har varit sjuk och fått ett vaccin, så räcker det för att du inte ska behöva vara i karantän mer.
Det är ett förslag, men det har inte ännu godkänts.
No, det satt vi i vår egen då alltså lausunta, vad är det på svenska?
Utlåtande
till det där ministeriet, det här borde man ta i betraktande också.
Ja, när är det du ska åka, Riku?
Nästa vecka.
Ja.
En dryg vecka, ja.
Alltså, men det är ju ingen som hindrar finska medborgare eller sådana som bor i Finland att åka till Finland. Man får ju fritt komma till landet.
Ja, vad skulle du säga? Ja,
om man har, jag menar, det är ju det som gör det hela, tycker jag, väldigt liksom konfunderande är det att sen har flygbolagen har sina egna regler för att komma ombord på ett statsägt finskt flygbolag, så måste du ha en viss sorts papper. Om du vill åka färja så måste du ha en viss sorts papper. Det, jag tror inte att det för mig kommer att vara så där oerhört svårt att liksom klura ut vad det är jag egentligen behöver. Men jag kan tänka mig att om du vill åka och hälsa på farmor och mormor i Finland och har bott här länge och liksom inte följer med den här situationen lika noggrant som jag gör och yrkesvägnar, så är det svårt för dig att veta att ska du ha ett antigentest, ska du ha ett PCR-test, ska du ha ett lamptest, ska du ha ett TMA-test, hur gammalt får det här testet vara? Det här är liksom det som gör det hela lite så där knökigt, om man säger så.
Jag förstår inte ens nu de där namnen på det där, så det här får någon av er reda ut här, men kanske Mika Salminen kan reda ut att vad var de här olika testerna här som Riku. Jag trodde att man alltid tog samma test med den där bomullstussen i näsan och så testar man.
Ja, det finns lite olika test och både antigentester och PCR-tester så försöker du alltså mäta om du har aktivt virus i kroppen och är smittsam. I princip så duger nog båda då i Finland. Vi använder båda då.
Men nu talar du om att alltså hälsomyndigheterna använder båda. Hur är det med de här som man kan köpa och använda själv?
No, de duger inte. Det kan du inte göra. Du måste gå till en då alltså akkrediterad testningsstation. I princip så måste du ha i kontakt med hälsomyndigheterna för att få det här testet. Att de här självtesterna så är inte gjorda för det här liksom, ändamålet än så länge åtminstone.
Vad är de gjorda för då?
No, de är ju främst gjorda för människor som är intresserade själva av sin situation. Mm. Och det här, vi har ganska strikt lagstiftning inom Europa om vad man får göra när det gäller klinisk diagnostik. För att det är ju någonting som påverkar människors hälsovård och deras hälsosituation. Och då är det inte så där enkelt att du kan liksom köpa vad som helst själv och göra det där testet.
Det som jag funderar nu här, att det är ju massor med människor och i många länder, inte bara nu i Finland och Sverige, som har för den här diskussionen. Just nu har jag råkat titta på det där, en tv-sändning från Storbritannien, en morgon-tv-program här förra veckan. De har precis samma diskussion på gång där, förutom att de har genomfört Brexit också, så det har ju också ändrat lite på britternas möjlighet att vistas utomlands på hur lång tid och allt sånt här. Men de har också den här diskussionen att det är en stor yrsel som råder. Att vadå? Finns det någon risk? Du sa du, Riku, att risken är den att du blir sittande i karantän någonstans. Har du fått reda på någonting kring det? Att hur rejäl den risken nu är?
Nu tror jag vet inte, men eftersom jag har både har både antikroppar och fått en spruta, så torde jag inte hamna i karantän. Åtminstone har jag inte räknat med det, för att mitt flyg går tillbaka torsdagen den 16 juni, och då, det hoppas jag att jag är på. Att det här. Men om jag bara får lägga till en sak,
så
det är klart att det finns olika sorters liksom av de här nu temporära passen, som till exempel Danmark har ett coronapass och det här i Sverige så är det, har man det här vaccinationsintyget, men de här är inte liksom sammanjämkade på något sätt, och det är klart att jag förstår att man väntar på det här EUs vaccinpass. Och jag förstår mycket väl att eftersom smittsituationen till exempel här i Sverige har varit sån att det har varit liksom en sån här gökunge som ingen vill ha att göra med, att man är försiktig när det gäller svenskarna. Men svenskarna har också haft det systemet att det här coronapasset som man testas för i Danmark alltid med jämna mellanrum har inte dugt när man har kommit över Öresundsbron till Malmö. Och det här gör det liksom jättesvårt. Och så har vi Norge och en sin sida som har en sån här karta med gula och orangea och röda länder. Där var största delen av Europa är rött. Och det här, det finns några områden i Finland därifrån man skulle få åka till det här, till Norge. Men det finns liksom ingen sån här gemensam syn på hur det här resande ska skötas. Så det har man ju liksom märkt under den här pandemin med all önskad tydlighet att man helt enkelt liksom stänger ut resande, även om det skulle vara liksom för arbetsresor och så vidare. Att i Norge, så om man försöker åka dit, så är det 10 dagar av 500 norska kronor natten på ett karantänhotell när du kommer dit, och om du inte har liksom, om du inte är bosatt eller jobbar i Norge. Så det är liksom, det är egentligen det här som jag tycker att det är det största problemet. Sen förstår jag också, sen sa Mika ju det, att den här sommaren går antagligen åt till att liksom vänja sig vid saker och ting. Men när jag har följt med rapporteringen om det här EUs vaccinspass, så säger de att eventuellt i mitten av augusti så kommer det att vara klart i den form att det går att ta i bruk. Och då är liksom, då har skolorna börjat i Norden och halva industrisemestern i Europa är slut, så att den här sommaren är nog ganska långt körd när det gäller resan.
Håller du med om det, Mikael?
Alltså jag har för mig att det borde komma i bruk redan i början av juli. Att det är tidtabellen, vad jag har förstått. Alla egenskaper i det kanske inte kommer att finnas där ännu färdigt, men åtminstone det här vaccineringsintyget borde då finnas i kraft redan då. Det är tidtabellen enligt min uppgift, så att riktigt ända till augusti går det inte enligt åtminstone nuvarande förståelse. Sen är det ju annan sak att sådana här ganska liksom vida tekniska lösningar, så tyvärr så går det ju ganska ofta så att det blir någon slags fördröjning där av tekniska skäl, men att det här är tidtabellen vad jag har förstått. Det här är ju allt liksom beklagligt, och nu får man ju säga det att pandemin har ju visat det, att just de här hälsofrågorna så har vi ju inte en gemensam EU-politik. Mm. Så är det ju. Vi har en gemensam liksom lantbrukspolitik, men vi har inte gemensam hälsopolitik. Och det leder då till det att vi har olika inställning till hur man handskas med risker. Och fantastiskt skulle det ju ha varit om vi skulle kunna komma överens om det i förväg inom Europa, att hur gör man och vad är liksom reglerna, men att man får ju föra saken tillbaka på politisk nivå och diskutera det här sen, att hur gör man nästa gång.
Är du besviken på att... Ja, säg bara, Rico.
Ja, jag undrar bara, att hur är det liksom på den här hälsovårdsnivån som du representerar? Det kommer ju att komma någonting motsvarande någon gång i framtiden. Hur mycket diskuterar ni nu liksom sådana här kommande pandemier eller kommande hälsovårdskriser
den diskussionen,
bland dina kollegor?
Ja, den diskussionen har ju pågått liksom konstant. Det här blev ju mycket mer än en hälsovårdskris omedelbart, att det blev ju en samhällelig kris. Och det betyder det att liksom hälsovården ensam är inte den som styr här, utan eftersom det berör hela samhället så är det politiskt styrt, vilket liksom är normalt. Det är inte något underligt med den saken. Politiken förstås tar liksom den här hälsoaspekten i betraktande, men sen så gör man beslut lite av olika värderingar i olika länder. En del så tar större risker och andra tar mindre risker, och det här är liksom det som sist och slutligen gör att det är så olika inom Europa.
Mm. Jag tänker att det finns många människor som nu ännu inte har riktigt bestämt vad de ska göra. Men särskilt så är det här med Sverige har ju varit på tapeten hela tiden på grund av att det finns en sån, eller det är en sån flitig trafik över mellan Finland och Sverige. Mm. Men också Estland har ju varit ett land där man väldigt mycket reser av och an till och från. Och det där... Vad skulle du ge för råd nu om man nu säger att det inte är en nödvändig resa? Utan vad nu sen är nödvändigt, jag menar, det är ju upp till var och en vad man anser vara nödvändigt. Men om man tänker att det inte är så nödvändigt att nu liksom, det är inte en livsviktig arbetsresa eller något sånt här. Eller man ska inte hälsa på en släkting som håller på att dö eller något sånt här, utan det är...
Ja, den här sommaren kommer fortfarande att vara sån att det finns fortfarande risker. Att för det första så lönar det sig definitivt att titta på situationen i det land som man tänker åka till. Sen fundera på sin egen situation, att om du har båda vaccinerna inom familjen, båda då, fast då, båda, ifall det är en sån familj att det finns två vuxna, att båda är vaccinerade fullt, alltså två doser. Så då är riskerna ganska små. Men sen måste man ta i traktande de praktiska grejerna, fast om då familjen har barn, så betyder det ju det att när du sen kommer tillbaka så är rekommendationen den att de som då inte är vaccinerade så är i karantän, och det kan ju då leda till egna praktiska problem. Rekommendationen är ju den att i Finland, alltså, det här växlar ju från land till land. Det finns då, till exempel om du åker till Norge så måste du vara 10 dagar i karantän och ingen diskussion. I Finland är det en rekommendation som vi hoppas att man följer. Du kan då välja att vara 14 dagar i karantän, eller så kan du gå på test om 3 dagar. Och sen om negativt resultat så får du då låta bli karantänen. Det här är ju inte lagstiftat än så länge, utan det är en rekommendation.
Det har också rubricerats en del om att olika områden i det här landet också har olika kutym. Att nyligen pratades det om att i Vasa till exempel så hade de striktare bestämmelser än i huvudstadsregionen.
Ja, det här är som sagt, eftersom det är en rekommendation så kan ju de lokala myndigheterna ge sina egna rekommendationer. Men att det här är THLs rekommendation då, alltså. Det är gratis i princip att gå på det här testet. Att kommunen bör stå till tjänst och ge då tillgång till testet.
Sen ska man vänta på resultat förstås. Det tar ju också en liten...
No, det går ganska snabbt nu för tiden.
Hur lång tid?
Nästa dag får du nog resultatet nu för tillfället.
Ja. Det där, hur kommer ni nu att göra, Riku? Har ni bestämt?
Jo, alltså vi kommer nog till Finland.
Ja.
Det är, alltså, för mig är det i praktiken en nödvändig resa. Jag skulle säga att för min 14-åriga son så är det också en nödvändig resa, eftersom han inte har sett sina gamla skolkamrater från Finland. Men å andra sidan så har vi varit jätteförsiktiga, trots att vi blev sjuka här. Han kommer nog att det här, det är nog bara avstånd och ansiktsmask eller munskydd som gäller, så att det här, och än så länge så kanske det blir efter det här, än så länge har jag inte hört någonting från min arbetsgivare att jag inte skulle få utbilda de sommarvikarier som jag ska utbilda medan jag är där, så att det här, så att jag är nog på väg.
Jag skulle i det här skedet så skulle jag kunna läsa en bit av vad, den är helt offentlig och delbar, den här Facebook-inlägget som Merete Massarella, författaren bland annat också, här, så har det där skrivit igår på Facebook. Jag vet inte, har någon av er sett det här? Hon skrev så här att Sverige kommer nu att tillåta fri inresa från de andra nordiska länderna. Så ser det inte ut i Finland. Och så berättar hon en sån här historia att en vän då kom från Stockholm i torsdags, berättade att hon, trots att hon är dubbelvaccinerad, först skulle visa upp ett negativt test på Arlanda och sen testades på nytt i Helsingfors. Och sedan blev uppringd av en hälsovårdare i Ekenäs som ville att hon skulle testas på nytt här efter 72 timmar. Och vilket hon inte kunde, eftersom hon skulle vara tillbaka i Stockholm före det. Och hennes svenska kollega som också var dubbelvaccinerad skulle dessutom visa upp intyg på att hennes resa var nödvändig. Hon hade ett intyg på att hennes närvaro behövdes vid ett arbetsmöte, men det räckte inte. Hon skulle få fram ytterligare dokumentation, så hon fick uppskjuta sin avresa och börja mejla till sin uppdragsgivare för att få ett papper till. Sen måste hon betala 90 euro extra för att få ta följande flyg. Och i Helsingfors så tog hon om hand av en polis som i 4 timmar vägrade gå med på att hennes inreseskäl var giltigt. Först när hon förmådde honom att tala med sin chef släpptes hon in i landet. Det här låter helt hårresande.
Nu är det viktigt att förstå att för tillfället så får man inte resa till Finland utom av absolut nödvändiga skäl. Och det är du själv som bestämmer om det är nödvändigt. Tyvärr är det så.
Men vem, alltså,
om du alltså inte är finsk medborgare. Så att du får inte resa hit för arbetsskäl. Det är inte tillåtet. Och det finns en lista då på de nödvändiga liksom skälen. Och de är då alltså samhällsnödvändiga, inte personligt nödvändiga. Det är liksom
samhällsnödvändiga, då är det...
Ja, vi säger att man måste komma hit för att reparera ett kärnkraftverk.
Då är det nödvändigt.
Ja. Okay. Så att det är inte du själv som bestämmer det. Tyvärr är situationen för tillfället. Så liksom arbetsresor är inte tillåtna by default. Sen får alla finska medborgare, de som bor i Finland, när som helst komma. Det kan man inte stoppa.
No, om vi svänger på det, om jag tänker att jag har en själv en sån situation, nämligen jag blev ombedd att föra en båt från Helsingfors till Köpenhamn. Och det där, hur beter sig, har du någon aning om det, hur danskarna ser på det då? Att, i mitt fall till exempel, att om jag seglar från Helsingfors till Köpenhamn.
Det får man nog kolla med danskarna i förväg för att de har också ändrat sina regler och de har varit ganska strikta.
Okay.
De har som sagt Sverige tagit bort sin liksom, krav för negativ test för inresa inom de nordiska länderna.
Mm.
Kanske det här leder till någonting i Finland också, det kan jag inte liksom, i förväg säga. Nu när vår situation blir bättre och Sveriges situation småningom blir bättre så kanske det leder till det. Men att problemet med det här är ju det att pandemin är inte lika överallt i Europa och vi kan inte liksom förutsäga långt i förväg hur det kommer att utvecklas. Så att det är lite reaktivt det här hur man ställer till de här reglerna. Att det är på sätt och vis, jag förstår väl att folk har liksom besvär att ta reda på vad reglerna är. Men att samtidigt så är inte pandemin över.
Mm.
Det är inte någonting som är i vår makt att liksom, påverka.
Just så. Det där, jag skulle fråga dig, Riku, att nu eftersom Sverige nu kommer den här storstilade eller den här gesten att Sverige tillåter fri inresa från de andra nordiska länderna. Så hur har svenskarna reagerat på det att de inte har blivit mötta med någon motsvarande gest från de andra länderna, nordiska länderna?
No, alltså, när inrikesminister Mikael Damberg presenterade det här i fredags så var det nog så att han var liksom besviken. Han sa så där att ja, det här är ett ensidigt beslut och det är liksom, Sverige var sist med att stänga och först med att öppna. Men att förhandlingarna pågår och så vidare. Så att åtminstone så där på politisk, alltså regeringsnivå, så är man nog besviken. Och sen, jag bor på ett sånt område som är väldigt turist, det här saturerat under vanligtvis med det här. Men det som är liksom... Vad ska jag säga? Det som är frapperande är hur de här företagarna i det här mitt område väntar på att den röda båten och den vita båten ska komma till Stockholm. För att då kommer det tusentals turister hit. För att nu är här ganska tomt, eller här är väldigt tomt, och speciellt när krogarna har stängt tidigt och så vidare. Nu får de vara öppna till 22:30 så det här. Så det är liksom, det är på sitt sätt ganska skönt förstås, men å andra sidan så är det nog en otroligt svår situation för alla de som har krogar och har affärer i det här området. Så att det finns nog en jag vet inte om det finns en besvikelse. Jag tror att det finns en större förståelse för att Sverige särbehandlas på grund av hur pandemin har skötts här. Men nu är ju folk liksom, nu väntar ju folk på de finländska turisterna som på solens uppgång.
Mm. Och du sa att vanligt folk har kanske en viss förståelse för det här, men ja.
Det tror jag nog. Alltså. Alltså Finland hör ju till de länder där dit Sverige, svenskarna reser ändå mest, Finland och sen förstås till Åland. Men det här, så att jag tror nog att det här, att gemene svenska av den åsikten att sen när vi har fått det här mera under kontroll än vad det är nu, så då kommer också liksom grannländerna att visa sig mera förstående mot svenskar som reser.
Vi skulle kunna växla några ord om Åland ännu därför, för att jag vet att deras förra sommar var eländig på grund av att svenska turister igen då blev inte, alltså tog sig dit överhuvudtaget. De som kom så blev sen bortvända, en del av dem åtminstone, om de inte hade någon sorts rötter just i Finland. Och nu riskerar det då att vara en likadan sommar, åtminstone i början av sommaren likadan. Bara som konsumentupplysning här nu, eftersom folk rör sig just med annat också än de här officiella linjerna, alltså jag menar med färjorna eller med flygplan och sådär. Alltså folk rör sig också med båt helt själv. Om det kommer en båt över från Sverige med en svensk familj och de på något sätt har missat det här och de kommer trasslande in till Mariehamns västra hamn, så där, vad är reglerna nu beträffande det? Får de komma i land där eller är det någon som kollar?
Nu är jag inte helt 100% säker, men den kutym som var förra året så kunde man åka med privatbåt. Mm. För att det blev för besvärligt att börja liksom kontrollera alla.
Mm.
Alla. Utan det finns då alltså instruktioner hur man ska bete sig. Men att det är inte riktigt samma regler som gäller där. Men att förstås det där, nu är det ju på det sättet att det här görs ju inte för att vi ska ha något agg mot svenskarna. Nej. Utan det görs ju bara därför att epidemisituationen har varit så totalt annorlunda där jämfört med finska situationen, och också säkert Norge har känt på samma sätt. Och det är ju jättetufft att liksom bryta den här nordiska gemenskapen som ändå finns starkt med också i Finland. Men att vi hade inte riktigt val om vi ville hålla vår situation annorlunda. Och det påverkar sen alla. Att det är kanske lite, vad ska jag nu säga, jag vill inte kritisera den svenska regeringen, men att kanske de nu inte ska vara så hemskt förvånade att situationen inte är den att när de öppnar med sin höga incidens, att alla andra länder följer genast efter när deras incidens är 10 gånger lägre. Att det är nu bara liksom fakta.
Håller du med om det där som Mika Salminen sa där, Riku Nordgren? Att...
Ja, det gör jag alltså. Nu vet jag inte exakt vad den svenska incidensen var, men jag tror att det var typ 400 och Finlands var 50 eller något sånt. Så att det är helt självklart att det här, tycker jag, att man från finsk sida är liksom väldigt, väldigt försiktig när det gäller svenskar. Och här har varit, här, även om folk har liksom... följt de här råden och rekommendationerna, och Sverige har varit ganska stängt, inte förstås lika stängt som att man stänger ett helt landskap eller motsvarande, men det här det har funnits liksom väldigt mycket, till exempel det att du inte får gå fler än en och handla till butiken och så vidare, så folk har följt det relativt bra, åtminstone här i Stockholm. Och det här, men jag är helt liksom, jag förstår fullt och väl det att man inte i det här skedet vill liksom öppna upp för svenskar. Att sen om det sker någon på hösten så tror jag att det är helt bra. Att det liksom också visar att det har funnits en diskrepans i det här svenska sättet att ha att göra med pandemin.
Jag ska avslutningsvis börja avrunda här, men så skulle jag fråga dig, Mika Salvinen, att jag vet att ingen har en kristallkula här och sådär, men det finns en massa människor också som skriver på, överallt och på social media och är lite sådär. De vet inte riktigt vad de ska göra, de har kanske bokat en resa till hösten, september, säg, eller slutet av augusti någonstans. Och nu var den här aurinkomatkat åtminstone och själv inhibera en massa resmål som gick ända ut i slutet av augusti åtminstone. Men om du ändå har kvar ännu en bokning och du tänker att hela familjen ska åka till sig nu Grekland eller någonting i september. Vågar man sitta lugnt och hålla kvar den här bokningen? Jag vet att du är rädd för att säga det här, för det blir alltid resebyråernas representanter blir skitsura på dig, men att hur ska man liksom tänka?
Men det är var och en som är tvungen att göra sina egna beslut gällande det där, att vi kan inte liksom gå och säga att det är fritt fram, men att ska vi säga på det sättet att i augusti-september börjar de flesta vara vaccinerade.
Och det är en stor skillnad då?
Det är en stor skillnad i riskerna då. Men hur situationen sen ser ut när det gäller alla regler, så det vet jag inte. Det vet jag inte ännu. Det kan finnas fortfarande regler som gör det liksom komplicerat.
Och det här passet, det här europeiska vaccinpasset, ska det inte reta ut frågetecken då?
No, det är ju i princip så är det ju till för att standardisera då liksom formatet, så att det är lätt att igenkänna att okej, du är vaccinerad, eller du är testad, eller att du har haft sjukdomen. Och då vet man liksom den här grundsaken. Men sen att vad gör då olika länder just i augusti eller september, så det kan jag inte säga. Det vet jag inte.
Det kan säkert ingen säga. Nej. Så vi lever i sådana ännu, hur ska jag säga, lite förvirrade tider. Vi vet inte ännu vad som kommer att ske. Tack hälsosäkerhetsdirektör Mika Salminen från THL. Och tack Riku Nordgren, HBLs och KSF Medias korrespondent i Stockholm. Och det där, jag hoppas att resa går smidigt och bra och att ni inte blir sittande någonstans i karantän allt för länge.
Det hoppas jag också.
Ja.
Och det ska nog inte.
Och det där, imorgon så blir det en ny debatt här i Slaget efter 12. Samma tid, samma kanal. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar för sällskapet den här eftermiddagen. Hej då. Din radio. Yle Vega. Yle Vega. Jag vill ge upp mitt liv som ensam barn. Stilen att alltid vara tvär och arm. Funkar så där. Ska livet mening få, måste man utan tvekan vara två. Vad är Fridolf utan Selma, liksom Muffe utan Bark, och Louise för utan Telma, men tillsammans står man stark. Vatten du och är fantastisk, ja det säger ju sig själv. Så vill du bli min bättre hälft. När vi ledsnar på att mysa varje kväll, lyxar vi med en helg på Grand Hotel. Går på Skansen och Fotografiska museet. Lycka är att agera tvåsamhet. Vad är morsan utan farsan, eller Jonas utan Mark, liksom Jennifer utan Tarsan, när tillsammans står man stark. Vatten du och är fantastisk, ja det säger ju sig själv. Så vill du bli min bättre hälft. Har du förstått vad jag syftar på? Att det är mycket bättre vara två. Känner du som jag, kan tänka dig att bli min, tar jag mitt bagage in. Vad är Hasse utan Tage, Louis Lane förutan Clark, eller Plura utan Mage, när tillsammans står man stark. Vatten du och är fantastisk, ja det säger
Jag